Radio Mises, tredje årgången, 81 avsnittet. Jesus är uppstånden och vi missade Melodifestivalen igen.
Det är helt fel, Hans.
Ja, jag vet. Det är hemskt. Er kära podcaststudio är helt utan harmoni med samtiden. Alldeles oavsett teologiska spekulationer och musikaliska preferenser så får ni ett alldeles nytt avsnitt av Radio Mises. I studion, härförande Klaus Bernpainter, stundom smått frånvarande Hans Palmstierna, samt möjligen även Jesus från Nasaret. Och för den som undrar så var det där alltså vårt sätt att önska glad påsk. Glad påsk, Klaus.
Och det också, Hans. Kan jag få hänförande kanske? Eller härförande?
Hänförande. Det är hänförande, ja. Det är den där frisyren som alla fruntimmerna faller för.
Ja.
Jag nöjer mig helt klart med våra frånvarande. Jag tänkte börja med en blänkare. Projekt Moberg råkar vi ju känna till eftersom det är Dan som ju även har varit inne och huserat lite här på Mises en hel del. Och han lät nyligen meddela att första delen av Svenska Allmogens frihetsstrider är digitaliserad och klar. Så om ni inte hör till dem som fick den automatiskt utskickad, gå och hämta omedelbart.
Vi kan väl också nämna att enligt utsago så rör sig också Human Action-projektet framåt i långsam fart.
Jo, det är mastodontprojektet. Det är lite större och lite mer att göra. Men det är väl kul att Dan har ett helt annat projekt som ju officiellt inte tillhör Mises naturligtvis. Det är ju Dans egna projekt Moberg, men vi är väl närbesläkt kanske, får man säga det.
Det behöver du inte säga. Vi kan låta folk tro att det får väl lite glans.
Ja, nej, det drivs fler projekt samtidigt, men det är så det blir. Alla har ju sina olika saker de jobbar på och vissa projekt tar ju väsentligt mycket längre tid än andra, men så får det vara.
Jag passar på att påminna också om att om du känner dig ihågad att bidra på något sätt så finns det alltid utrymme i det stora Mises-tältet för dig.
Ja.
Det kan vara vad som helst, om du vill skriva, översätta, grafisk designa eller formge. Ja, det finns mycket att göra.
Ja. Det finns alltid saker att göra. Ska vi ta veckans Mises kanske?
Mm.
Precis som förra gången så blir det två veckans Mises. Jag har börjat ta sådana här korta citat på lämpligt ämne.
Tack och lov för det, Hans.
Orkar du inte med mina långa?
Nej.
Det är så jobbigt när jag skriver fel och så tvingar dig att läsa den.
Ja, precis.
Ja, nog om detta. Jag tar ett citat så får du ta ett citat senare. Och då börjar jag så här. Det här kommer från The Anti-Capitalistic Mentality. Och går kort och gott så här. Citat. Kapital är inte en gåva från Gud eller naturen. Det är ett resultat av en förutseende minskning av konsumtionen bland människor. Denna skapas och ökas av besparingar och bibehålls genom att inte spendera det som besparats. Slutcitat.
Mm.
Och det var väl kanske ingen nyhet där. Kapital dyker inte upp helt magiskt.
Nej, och det kan man ju också säga att välstånd dyker inte upp helt magiskt heller. Och det är ju när man växer upp i ett land som Sverige där det, som trots allt har ett av världens högsta materiella välstånd, så tror människor att det är liksom en... Det är så det är helt enkelt. För att det är Sverige så finns det här materiella välståndet. Man tänker inte på varifrån det kommer. Och så tror man att det alltid därför ska finnas där, för att det är Sverige och det kommer att förbli Sverige.
Ja, läser man moderna makroekonomiska teorier så kan man ju lätt få för sig att det står en stor välståndsmaskin på Finansdepartementet och där rullar de ut välstånd år ut och år in. Riktigt så fungerar det ju inte. Och mycket av ekonomipratet som för all del vi ska ägna oss åt idag kan man ju lätt få känna som ekonomin är någonting nästan skiljt från verkligheten, och så är det ju verkligen inte, utan det är ju verkliga människor som gör verkliga val och verkliga jobb och verkliga vinstdrivande verksamheter som gör att det faktiskt blir något välstånd. Men
jag anar att du gör en åtskillnad mellan verkliga och overkliga jobb här. Du insinuerar något.
Ja, det kommer vi också komma in på lite, att det finns ju till hög grad fiktiva jobb och fiktiva ekonomiska verksamheter som för all del ser ut som de är riktiga ekonomiska verksamheter men faktiskt inte är det. Men poängen i citatet var väl just det här att för att spara så måste man låta bli att konsumera. Du kan inte spara och konsumera samma sak, och det finns ju många som vill få det till att man kan, men det är ju en att konsumtion driver då produktion, så att om du bara konsumerar allt du har så magiskt produceras det mer saker, för att det är så ekonomin funkar. Och det vänder vi oss som vanligt emot.
Mm.
Ja, nu ska du få läsa ett citat, Klaus, som jag har översatt. Så att vi får se hur många snubbeltrådar jag har inåt i den här gången.
Hur som du lyckas idag, Hans.
Ja, varsågod.
Apropå det... Nej, ja. Vi är de lyckliga arvingarna till våra fäder och förfäder vars besparingar har ackumulerat de kapitalvaror med vars hjälp vi idag arbetar. Vi främjade barn av elektricitetsåldern. Vi drar fortfarande nytta av de ursprungliga besparingarna som primitiva fiskare, när de producerade sina första nät och kanoter, skapade genom att spendera en del av sin tid för att hjälpa en avlägsen framtid.
Ja, varsågod.
Ja, det han försöker säga här är ju att det är lite grann som den här berättelsen om pennan. Där en penna är beroende av, ja, inte bara en träbit och en grafitstift, utan i sin tur av alla maskiner som gör de här sakerna och alla, och så vidare. Så det är ett långt släktträd av råvaror som går in här. Och så är det också med välståndet och kapitalet vi har. Att det kapital vi har, skulle man börja på nytt från början med ingenting, då skulle man få bygga upp allt det här igen. Och det skulle ta hundratals år att komma tillbaka till det välstånd vi har idag.
För övrigt tycker jag det är fint att Mises talar om elektricitetsåldern. Det kanske känns lite gammaldags idag, men det här skrevs ju för 60-70 år sedan. Och då var man i elektricitetsåldern. Det var det som var den stora nya saken, att alla hade fått elektricitet. Nej, de flesta hade fått.
Mm.
En bra poäng som jag snappade upp ur, jag tror att det var Böhm-Bawerks Positive Theory of Capital. Där pratar han just om det här att om du bygger en, skapar någon form av kapital idag, så är det inte nödvändigtvis så att det kapitalet används nästa år för att producera någonting och sen så är det använt, så att säga. Sen fyller det inte längre nytta, utan många kapitalvaror kan ju som sagt sträcka sig över väldigt lång tid. Byggnader är ju det kanske mest tydliga exemplet, att det finns byggnader som har stått i flera hundra år och man fortfarande drar nytta av. Och de byggdes för ett syfte då, och sen kan ju syftet ha ändrats, men värdet har ju inte gått ner till noll.
Mm.
Men likadant, om man tänker sig, ett ganska bra exempel idag är en dator. Datorchips, processorerna görs med laserteknik. Problemet är för att den här lasertekniken kräver i sin tid att någon tidigare har gjort en processor som man kan styra laserskärarna med. Alltså har du en väldigt lång sekvens av händelser som har hänt där man har förbättrat bit för bit tack vare tidigare förbättringar. Det var inte så att första gången de byggde en dator så kunde man bygga en modern processor, utan den var ju en miljondel så effektiv, en miljondel så avancerad. Men utan att man hade byggt den första så hade man heller inte byggt den andra eller den tredje eller den fjärde. Och på så vis kom vi hela vägen tillbaka till den första personen som byggde en kanot och kastade ut ett fiskenät.
Mm. Nej,
det är en ganska...
Ja, det vore ett oerhört intressant experiment att börja om från början. Om man fick tjuvstarta med den kunskap som finns hos människor och böcker och allt sånt. Den samlade kunskapen fick man behålla, men man fick inte ha något kapital. Man började i skogen eller i en öken någonstans, och så fick man bygga upp allt som vi har idag. Hur lång tid skulle det ta att återskapa?
Jag tror att ditt största problem är, och något som också tog väldigt lång tid, då visste man inte hur man ska göra, men även om man hade vetat att det hade tagit lång tid, det är just vad heter det, metallurgi och gruvor. Att ha ingenting och starta en gruva och börja slå loss stenbitar därifrån till dagens gruvindustri tar ju fruktansvärt lång tid. Just för att bara bygga enkla handredskap. Det var ju någon,
ja, den första tången, hur lång tid har det kommit fram med bygga den första tången?
Det fanns en man som gjorde ett experiment. Han skulle bygga en brödrost från grunden. Det finns ett berömt internet-experiment. Jag tror att han spenderade något dryga året på det här. Och första gången han försökte starta den så brann den upp. Och utöver det så var det naturligtvis ohyggligt ful, fyllde inte sitt syfte och så vidare. Men han gjorde lite det här iPencil-experimentet. Han skulle bygga en brödrost. Och han var ju tvungen till slut att ge upp. Och han sa att jag kan inte hacka loss järnmalmen själv. Utan han var tvungen att ta några genvägar liksom. Musiken genom allt det här, han skulle bearbeta metall, han skulle skapa skruvar, han skulle fjädringar och ditt och datt. Och sen slutresultatet, det går att googla på det här, är något ohyggligt monster som ska föreställa en brödrost som absolut inte gick att använda. Och det tog något år eller någonting.
Ja, det var fruktansvärt fult och den exploderade eller smälte första gången jag skulle använda den.
Så att det säger väl lite om hur långt vi är från startpunkten. Och det här ska man ha en viss tacksamhet för. Framförallt för att det må kännas osannolikt att vi någonsin skulle trillat bakåt i teknologisk utveckling. Men man ska notera att om vi kollar på civilisationer så har det hänt. Det glömdes en del när romarriket föll. Och likaledes finns det vissa saker, framförallt inom optiken tror jag, som hävdas att man faktiskt har glömt. Och sen har man inte återupptäckt för man inte behövt det. Så det finns, det händer att civilisationen går baklänges. Nu är civilisationen så spridd över jordklotet så att det räcker inte med att en kontinent tappar fotfästet, utan det krävs ju att många gör det. Så det är osannolikt, men ändå. Tacksamhet kan vara på sin plats.
Ja, vi kan vända en tacksamhetstanke åt våra förfäder.
Ja, det tycker jag. Ha detta om veckans Mises. Ska vi ta lite dumstrut?
Vet du förresten, har du varit i Rom?
I Rom? Nej, jag har inte varit i Rom.
Du vet det här Pantheon, det finns en stor byggnad med stor rund byggnad i Rom. Jag tror att det är strax efter Kristi födelse, ungefär 100 efter Kristus som den byggdes, Pantheon. Det finns ett runt hål i taket, kallat för ögat, där kommer in ljus. I alla fall, den här är ett stort välvt runt tak, den här byggnaden. Och om jag minns rätt så är den här byggd då i betong. Men det är inte armerad betong, utan bara betong.
Ja, fasen.
Och så skulle man aldrig bygga någonting idag. Det skulle aldrig hålla. Men den här har alltså stått i nästan 2000 år. Och byggd en teknik som man, så vitt jag förstår, inte behärskar längre.
Nej, det finns ju exempel. Just det där med bygga tak och annat, det var ju först när det var ju, byggnadstekniken drevs ju sen under medeltiden av kyrkobyggnaden naturligtvis. Men det fanns nog mycket som glömdes där och mycket som man kanske inte ens har bemödat sig med att lista ut idag ännu.
Frågan är om någonting som kräver armeringsjärn skulle ens hålla 2000 år? Skulle den rosta sönder?
Nej, klarar nog inte frukten. Ja, man får en känsla av det. Jag kan inte så mycket om byggnadsteknik, men det finns säkert någon av våra lyssnare som kan mejla in och förklara hur det här funkar. Det brukar det göra.
Nåväl.
Men absolut. Ja. Dumstruten, tänkte jag.
Mm. Du som kan tyska, är det der, die eller das, dumstraut?
Eine Straut. Klaus, är inte du som ska kunna tyska?
Ja, just det, så är det.
Jag vill få det till att det skulle vara die Straut, men jag vet inte varför. Det kanske betyder vi kanske sitter och säger jättegrova, olämpliga ord här. Jag vet inte ens vad en straut skulle vara. Jag vet vad en apfelstrudel är, men det hjälper mig inte. Nåväl, nyhetsbevakningen. Ska vi säga någonting om att det har varit terrordåd igen? Jag vet inte om det finns så mycket att säga egentligen.
Jag vet inte vad man ska säga om det. Det är som det är. Och det blir väl mera.
Jag tror knappast det sista. Det här har ju återkommit med jämna intervall sedan 2001, ungefär om vi räknar starten med 9-11. Det fanns ju några tidigare, men ska man vara sån så har det pågått under 70-talet också med Lockerbie och diverse flygkapningar och annat.
Ja, det röda arméfraktionen i Tyskland.
De sprängde faktiskt upp västtyska ambassaden i Stockholm. Dock inte med mening enligt ryktet. De hade ju tagit gisslan och sen av misstag så lyckades de spränga upp sig själva, om jag kommer ihåg rätt. Det som väl kan sägas är att mycket av debatten kring det här är ganska konstig. Å ena sidan så utmålar man de här som de fantastiska fanatiska krigarna, och jag tycker mest det ser ut som att det är oftast ganska misslyckade småkriminella som letar efter någon form av högre syfte och då bestämmer sig för att bli jihadister. Väldigt många av dem har varit småkriminella och så vidare. Och det här är väl inget nytt heller, att det oftast är någon form av nedre medelklass som gör någon form av uppror mot världen som ägnar sig åt sånt här. Men sorgligt är det. Och sen just nu för någon dag sedan så var det ju ett mycket större terrordåd i Pakistan. Vi hör ju inte särskilt mycket om det. Och det som inte nämns var ju att just över påskhelgen så valde någon att spränga upp massa kristna, huvudsakligen kvinnor och barn. Och det är väl knappast en slump, kan jag tänka. Men det är som de påpekar, det är inte många som dör i terrorråd, men man blir ju ganska illa berörd av det ändå. Men det finns ju inte så mycket att säga. Vi vet att det finns människor som gör sånt här i Europa och andra delar av världen naturligtvis. Men det är ju inte mycket som går att göra åt det.
Nej, terrorråd är inte mycket man kan göra åt.
Det är ju det som är poängen med terror också, att det ska vara just att det inte går åt, för det riktas mot slumpmässiga oskyldiga. Riktar man terrorråd mot en given byggnad så går det för aldrig att skydda den byggnaden.
Men Daniel Eliasson har i alla fall sagt att Sveriges beredskap är god.
Det gör att vi blir ännu mer oroade. Ja, Daniel Eliasson. Ja, från Dan Eliasson, Sveriges värsta myndighetskatastrof, till ska vi gå till Sveriges näst värsta myndighetskatastrof kanske, och ta oss ur hela terroristträsket. Det finns vad heter hon? Angeles Bermudes Bergqvist. Jag har glömt vilken var förra myndigheten hon massakrerade.
Det var väl Arbetsförmedlingen, va?
Ja, har inte Dan Eliasson också massakrerat Arbetsförmedlingen?
Eller nej, det var Försäkringskassan.
Ja, det är svårt att följa med alla de här fantastiska myndighetsmassakrarna.
Vad heter den här apan som ligger på tv som bryter på sydamerikanska? Han påminner om Angeles Bermudes.
En apa som går på tv?
Ja, i alla fall. Jag får återkomma till den.
Du tänker... Jag satt och tänkte på, vad heter han? Mannen med gula hatten.
Nej,
fast
nej,
den apan pratar ingenting. King Kong, fast han bryter inte på.
Det heter också... Ja, jag får
återkomma till... Det är någon form av tecknad serie det här.
Ja, inte tecknad, men en sån här liten humorapa.
En humorapa. Mm. Och denna påminner om före detta generaldirektören på Arbetsförmedlingen, menar du?
Nej, det påminner om hennes namn. Bergis.
Hennes namn?
Ja, tack, tillbaka.
Okej, om någon kan ge rädda Klaus och komma fram till vilken tecknad apa heter Bermudes eller Svankvist i efternamn.
Bergqvist.
Bergqvist. Ja, nej Klaus, det här gick inget bra alls. Vi noterar att hon har fått nytt jobb och ska nu massakrera ytterligare en myndighet. För att hon inte får ta över en myndighet, va?
Nej, jag tror inte hon leder den, va?
Jag gissar, vänta jag ska se här. Ja just det, hon ska göra någonting åt Migrationsverket. Det här kan ju bara sluta bra. Verksamhetsutvecklare för organiserad sysselsättning för asylsökande. Det var ju en särdeles lång och förvirrande titel.
Vad förtjänar ett sånt ansvarsfullt arbete i månadslön?
Ska vi gissa på att det är nära sexsiffrigt?
Ja, det är nog över 100 000 i månaden.
Ja, hennes gamla generaldirektörslön, 142 400 per månad. Härligt.
Det här borde ju röra sig i samma trakt ungefär.
Hör hon till de som befinner sig på den så kallade elefantkyrkogården? Där man sätter för detta byråkrater som man inte kan sparka utan då blir de omplacerade, och så har de den här speciella poolen för byråkrater som ingen vill ha för att de bara förstör.
Ja, vad sätter de för lång och trogen tjänst? Gammal vänskapsskull?
Ja, det är ett intressant system vi har i Sverige. Jag noterar att det är flera gamla riksdagsledamöter och annat som ju nyttjar det här. Var det Göran Hägglund, förre KD-partiledaren, som drar in väldigt, väldigt mycket pengar, men han tänker inte säga upp sin riksdagspensionen. Och jag kan säga så här, om inte riksdagspensionen hade varit uttryckligen för att man ska klara av övergången till privat sektor från att ha suttit i riksdagen, så skulle jag väl säga att ja, men ett avtal är väl ett avtal. Men... när man redan har lön som är långt över riksdagslönen, att då sitta och dra riksdagspension också och sen försöka bortförklara det här med att nej, men jag håller på och vänjer mig, då är det så här, men vänta nu, snälla rara.
Ja, han skulle efter ett år skulle han lyckas skruva bort stödhjulen, sa han, och skulle han stå på egna ben, räknande.
Ja, och det är så här, före detta, just den här Angeles Bermudes Svankvist, det var ju någon sån här idolreportage med henne någon gång. Och vad jag har förstått, så man undrar ju vad de här människorna kan göra av med 142 000 i månadens lön som statsråd eller chefsbyråkrat eller någonting. Men sen när man får läsa om deras liv och lever så blir man inte så förvånad. För det är någon form av lyxliv de här människorna lever som statsbyråkrater. Stolta över hur mycket nytta de gör av samhället så lyfter de miljonlöner. Det är ganska snuskigt. Jag kan ju tycka att varför ska en statlig byråkrat ha så mycket lön för? Eller någon lön alls om jag ska vara helt ärlig.
Ja, det var ju mer rimligt att de betalade för sin snöje. Nu kommer vad han heter. Ja. Alejandro Fuentes Bergström. Har du missat honom?
Ja, Klaus. Den har jag aldrig hört talas om. Men då vet vi, det finns en apa som heter Bergström på tv.
Du får googla på honom på YouTube sen.
Detta om detta. Ska vi vandra vidare kanske? Vi var inne på Daniel Eliasson om det här med polisen. Och vi kanske ska nämna någonting om det också för att det ser inte jättebra ut.
Nej.
Och polisen har gjort sin fantastiska omorganisation som alla på förhand dömde ut som att den skulle göra allting till värre. Och nu när den är gjord så konstaterar alla att det blev värre.
Ja, jag vet inte om vi känner någon, om vi har någon polis här i vår lyssnarkrets, men det vore intressant att höra det här från insidan. Men vad jag förstår så är det en formidabel katastrof. Poliserna lämnar...
Det mest bizarra är att jag läste att någon kommun som funderar på att införa en kommunal polis, nu när polisen är förstatliga, så funderar på att införa en kommunal polis. Nu när man har förstatliga den kommunala polisen. Jag förstår ingenting. Men det är... Jag tror att polisens problem är, och det är väl de flesta utomstående överens om, är inte polisen utan ledningen. Där har de också någon form av elefantkyrkogård av poliser som inte längre ägnar sig åt polisverksamhet utan bara sitter och omorganiserar.
Det jag inte begriper det här med hur man... Vad är det för människor som sätter en sån imbecil som Dan Eliasson som chef för våldsmonopolet?
Alltså det här tror jag är en tjänst han har fått för, som sagt, gammal och trogen sosse-tjänst, ingenting annat. Ja. De har ju inte så många, det är någon form av kompiskorruption där uppe. Alltså man pratar om Sverige att vi inte är korrumperat, nej, men så kollar man på vem som får vilka jobb och så inser man snabbt att jo, men känner man rätt personer så kommer man nog igenom rätt kommittéer och så vidare och så vidare. Man kan ju fundera på vad som kommer hända inom polisen. Den kan ju inte bli mer centraliserad, för den är ju totalt centraliserad nu. Och många duktiga säger upp sig de första åren för att de får så fruktansvärt usel lön och så fruktansvärt usla villkor. Och man kan ju fundera på hur länge det här kommer hålla. Jag menar, så det kommer ju inte rasa, men det sker ju fortfarande mordutredningar naturligtvis i hela landet. Men folk ofta påpekar att de här mängdbrotten löses ju nästan alltid. Det var ju någonstans där de hade haft en schysst serie av ett par tre dussin inbrott. Och för ovanlighetens skull, så när någon lyckades hitta den här bilen, så lyckades polisen sen jaga ner dem och faktiskt ta fast dem och få tag på deras stöldgods. Men det här hör ju till de extrema ovanligheterna i Sverige. Stöld och smårån och lättare misshandel utreds ju i princip inte, vad jag förstått. Det finns inga resurser, det finns inget så kallat spaningsunderlag, det finns ingenting.
Mm.
Så att medborgargarderna är ju på framväxt i diverse olika former, mer eller mindre trevliga.
Ja, Odins söner har vi också.
Ja, killarna med jackorna som började i Finland. Mm. Och det är ju någon blandning av... Det är ju svårt att tro att det inte finns politiska förtecken här. Däremot så har de väl försökt hävda själva att det inte gör det, utan de bara är nattvandrare och tänker. Och än så länge vad jag förstått så är de nattvandrare med stora bombajackor som står Soldiers of Odin på. Och ja, men man kan ju inte säga emot att folk nattvandrar. Däremot så får man väl fundera på om det kommer fortsätta vara så, vad de egentligen har för syfte. Och det går ju inte att säga i dagsläget. Jag tror att det var Expo som var ute och påpekade att det finns många dömda kriminella här. Och ja, det kan man ju misstänka naturligtvis. Det är ju inte morsor och farsor på stan, om vi
Expo,
säger så.
Expo, du menar det Säpo-finansierade vänsternätverket?
Ja, de som ska hitta all fascism och nazism i Sverige är väl tanken. Men poängen är väl att det kommer dyka upp diverse fenomen, och det är ju svårt att bedöma vad det ens är i början. Det visar sig ju allt vanligtvis för sent naturligtvis. Polisen har ju varit, vad jag förstått, relativt intresserad av att följa det här. Samtidigt, det man får hoppas på än så länge, att det inte sker några våldsamma incidenter, utan att det mer människor på stan leder till mindre bråk på stan. Sen, ja, vi får väl se. Jag är väl tveksam i kanske just den här frågan. Men medborgargarden lär det bli i alla fall, av diverse slag.
Det är bra, det gillar vi.
Ja, nåväl. Jag tänkte göra en liten trendspaning. Det kanske man inte får göra, men vi gör det ändå. Bara för att det är kul. Apropå migrationsvågen. Alla som bor i Sverige har ju haft dille på migrationen länge. Jag vet inte hur noggrant du har följt siffrorna, Klaus.
Nej. Jag har inte grävt i siffrorna, men det har du gjort. Det brukar du göra.
Jag tycker om siffror och statistik, så jag brukar göra det här. Den korta historien är att det kom jättemånga asylsökande i annat, ska sägas. Det kom jättemycket människor, ska vi säga, under slutet av förra året. Och alla sa att vi kan inte återinföra gränskontroller för att det kommer inte hjälpa och det är dessutom inte demokratiskt eller vad du sa. Och sen införde man gränskontroller och så rasade antalet människor som kom hit från 10 000 i värsta veckan till nu är det 500 i veckan. Det vill säga det är 5% av när det var som flest. Det beror också på att Europa har stängt ganska mycket gränser. Makedonien mot Grekland, Österrike mot vilken nation som ligger under och så vidare. Men det intressanta...
Du menar att det kommer in bara 5% av toppvågen i veckan?
Ja, just nu gör det. Och dessutom, det kommer ingen över Öresundsbron enligt myndigheterna. De kommer via färjeläget i Trelleborg.
Men är det här en vädereffekt eller en passkontrollseffekt?
Det är en taggtrådseffekt i gränserna längre ner i Europa. Det som skillnaden är ju att det kommer ju inga som inte har papper till Sverige längre. Och en del av dem följer bort ganska tidigt. De som inte hade papper eller inte ville visa upp sina papper utan för att de kom från ett annat land där de inte trodde de skulle få asyl ifrån. Och så vill de då påvisa att försöka låtsas att de kom från något land där det var garanterat, ofta Syrien. Det var ju någon reportage i någon... Jag vet inte var det var en reportage, men det var syrier på flykt som sa att vi är omgivna av syrier som inte ens pratar rätt språk. De ifrågasatte att alla som kallar sig syrier var syrier.
Alltså de hade fel hudfärg, såg jag.
Ja, det var ju mycket konstigheter kring det. Men det är såklart, säger man att alla som säger att de kommer från Syrien... Notera att vad Sverige sa var inte alla syrier får asyl. Vad Sverige i princip sa var att alla som säger att de kommer från Syrien och inte har papper får asyl. Det var vad Sverige kommunicerade till omvärlden. Mm. Hur många tror vi då kommer säga att de kommer från Syrien? Alla. Men det var inte den trendspaning jag tänkte göra. Alla är nog medvetna om att flyktingvågen har avtagit och Stefan Löfven stenhårt står och försvarar att vi kan inte återgå till, som till höstas.
Men de här 95% tänkte... vad frågar du? De här 95% som inte kommer nu, de ligger och dör i drivor någonstans, får man anta, eller?
Det går inte att specificera vilka de 95% är, men nej, de är ju kvar antingen i Danmark eller Tyskland, de 95% som inte kommer till Sverige naturligtvis. Tyskland har ju, jag tror att de räknar 300-400 000 människor som inte har sökt asyl där för att de eventuellt kanske vill vidare till något annat land där de har släktvänner eller föredrar.
Nåväl.
Jag har fortfarande inte kommit till trenden jag vill notera, för att jag brukar gräva i statistik om det mesta, för att statistik tycker jag är kul av någon anledning. Och då fick jag syn på det här med även om man är asylsökande, ja, då har man tagit in i landet och sökt asyl. Det betyder inte nödvändigtvis att man får det. Och kommer man från Syrien, så får de flesta som kommer från Syrien får asyl. Vad jag noterade var att de flesta som kommer från Irak och Afghanistan, och det här är siffror från för januari, februari, och det är alltså behandlade ärenden som gäller troligtvis maj, juni, juli, eftersom det är så lång handläggningstid. De flesta som kommer från Afghanistan och Irak får inte asyl. Och det har inte att göra med att deras asyl avslås, utan det har att göra med att en väldigt stor mängd antingen är så kallade Dublin-ärenden, det vill säga att de ska söka asyl i ett annat land, eller att de helt enkelt drar tillbaka sin asylsökan. Och det här är en trend som det kommer lite blänkare i någon av dagstidningarna om att det är väldigt många som drar tillbaka sina asylansökningar, men jag tror inte folk förstår hur många det är. Så min spaning är att svensk asylmottagning har börjat fungera som svensk sjukvård. Utnötningsprincipen. Du får stå i kö så länge så att de som inte verkligen antingen behöver sjukvård eller verkligen behöver asyl, vill ha asyl, ger upp och lämnar. Man har på något sätt lärt sig hur det fungerar i svensk sjukvård och applicerat det på svensk asylpolitik. Och det är ofta det man hör om man läser vittnesmål från de få som är öppna med att de inte tänker söka asyl utan åker hem igen. Det är att dels har man blivit lurad av flyktingsmugglare, vilket alla kunde förstå, Lisa med lilltån, det är klart flyktingsmugglare ljuger. Men också att de har suttit här och väntat och de vet inte vad som kommer hända och det är helt hopplöst och Sveriges flyktingmottagning har totalt havererat. Så att de åker hellre tillbaks, även om de åker till en zon där säkerheten är tveksam.
Mm. Ja, ja. Ja, men det känns lite svenskt. Istället för att säga att så här följande gäller så säger man, ja, ställ dig i kö tills du tröttnar. Mm.
Precis. Och det är ju så det har blivit.
Mm.
Det är ju inte särskilt trevlig tillvaro de har på asylmottagningarna, eller asylboendena. Och det som är mer skrämmande är ju att det har ju kommit in en hel del skumma element, för vi är nu uppe i 3 eller 4 dödliga knivskärningar på asylboenden. Oftast är det väl konflikter över etniska gränser eller mellan olika länder eller olika religiösa inriktningar. Där de handlar luven på varandra och slutar med att någon drar kniv och hugger ner någon annan. Och jag tror att det är 3 eller 4 stycken där folk har dött nu.
Mm.
Och på något plan kan jag känna att där har vi ett grandiost svenskt misslyckande när vi inte ens kan garantera säkerheten på asylboenden. Kom hit, sök asyl och bli knivskuren. Jag vet inte, på något sätt känns det här som att ja, den svenska naiviteten har ju lett till ganska katastrofala konsekvenser. Och kommer väl fortsätta göra det. Men min slutkommentar får bli att jag tror att väldigt många av de som kom hit förra året inte kommer stanna. Anders Ygeman sa ju att vi kommer behöva utvisa 80 000 personer. Jag tror inte alla de här kommer behöva utvisas. Jag tror ganska många kommer lämna för att de tröttnar på tillståndet här. Sen har vi naturligtvis fortfarande problem att det kommit jättemycket människor som inte har någonstans att bo, inte har några jobb, etc. etc., etc. Jag ska inte förminska problemet. Jag bara noterar en intressant trend i hur många som drar tillbaka sina asylansökningar.
Mm. Ja, det är intressant. Stora tal alltså.
Ja, det är ju det. Och jag antar att det är det här de i smyg på regeringskansliet sitter och hoppas på. Det skulle de ju aldrig uttala, men det här skulle komma på något sätt att rädda dem från sin egen klantighet. För Ygeman kan inte utvisa 80 000 människor, han kan inte utvisa 8 000 per år, 4 000 på sin höjd. Och de flesta går under jorden ganska omedelbart. Så att de sitter väl och hoppas på att situationen löser sig själv utan deras ingripande.
Mm.
Det är lite så svensk politik funkar, vi blundar och hoppas på det bästa.
Mm. Det har ju funkat bra hittills.
Ja. Nej, det enda vagt underhållande var väl att det var väl en, jag vet inte om det var en SR-reporter eller om det var någon reporter som tog sig ton och frågade, antingen var det Löfven eller så var det Karin Jämtin, om det nu är så att Socialdemokraternas nya flyktingpolitik är neofascistisk.
Mm.
Och vederbörande fick orma sig ganska ordentligt för att försöka förklara att det faktum att de för en sverigedemokratisk asylpolitik är minsann bara för att de är tvungna och inte för att de vill.
Ja, just det. Härtill är jag nöd och tvungen att föra fascistisk politik.
Jo, men det är lite mycket sånt. Men det är så fruktansvärt ohederligt. Och det här tror jag är en av anledningarna till att sossarna, om än de har skrapat tillbaka lite röster i de senaste mätningarna, men jag tror att en av anledningarna till att de kommer ligga illa till väldigt länge är att det är så fruktansvärt ohederligt att sitta och brunmåla alla andra och sen göra exakt samma sak och säga, fast vi gjorde bara för att vi var tvungna. Insinuerades då att alla andra gjorde det inte för att det var tvunget utan för att de hade ondskefulla avsikter.
Men man kan ju också säga som så att de andra som förutsåg det kanske var lite mer helt enkelt förutseende och såg att det här kommer att behöva göras.
Ja, det är ju så här. Det är ju,
och såg det före.
Ja, det var ju nuvarande regering som stod med skägget i brevlådan. Inte någon annan regering. Sen om andra regeringar hade gjort det också eller inte, det kan man ju debattera. Men jag noterar att det här landet har gjort en historiskt snabb omsvängning i frågan. Det haglar ju alltid sådana här opinionsundersökningar och de ska man ju ta med ett nypa salt. Men vad som konsekvent visar sig är att just flykting- och migrationsfrågan är en fråga där svenska politiker konstant inte är i synk med resten av befolkningen. För de flesta tycker att det här är ett problem, att det kommer för mycket människor hit. Storleksordningen 2/3 av Sveriges befolkning tycker det. Och det är ju så här att Sverige är ett politiskt naivt land. Det finns alltid de här fantastiska illusionerna om hur mycket gott vi kan göra. Och så drar man det så långt så att vi börjar göra skada istället för nytta. Resultatet är ju inte på något sätt förvånande. Sverige sitter där Sverige sitter och får städa upp det här och får försöka se till så att... Jag menar... Jag vet inte, det det blir ju lätt löjligt Socialdemokraternas nyande. Nu sitter de och benhårt insisterar på att vi kan inte ha tillbaka samma situation i höst. Där de borde säga situationen som ni skapade, menar ni?
Ja.
Det är det här med alltid, och det gäller ju inte bara den här frågan, men politiker har ju en fantastisk förmåga att i efterhand skylla på alla andra omständigheterna, oppositionen eller att det var fullmånen när de skulle ta ett viktigt beslut. Någonting är det som gjorde att de aldrig hade kunnat göra det här bättre. Och sagt, befolkningens förtroende för politikerna sjunker också.
Det är bra, det gillar vi.
Ja, de här politikerna ska man nog inte ha så mycket förtroende för. Nå ja, det var det. Vi tar en sista typiskt svensk spaning här. Apropå det där med skolan och duktiga elever.
Ja, i Linköping.
Mm.
Just det, där man hade en specialklass på Berzeliusskolan i NO-ämnen. Och där eleverna hade för höga betyg jämfört med omgivningen. Då måste man naturligtvis bryta upp den här klassen för att de här duktiga eleverna ska hjälpa till att lyfta elever i andra klasser och automatiskt liksom smitta av sig goda betyg och goda studievanor.
Hur fungerar det här när man smittar av sig med goda betyg och goda studierutiner? Vet du det, Klaus? Jag har alltid undrat. Är det någon form av virus det här?
Ja, inte bara vanorna man ska sprida utan man ska också sprida liksom själva intelligensen som krävs för att klara av de här ämnena. Ja, jag vet faktiskt inte vad vetenskapen säger om det här.
Nej, det är ju konstant förvånande. Jag tycker det är intressant dock att man utan att någon som helst stöd i forskningen har bestämt sig för att det är duktiga elevers ansvar för att släpa alla andra elever framför sig. Mm. Jag trodde det var lärarna och framförallt föräldrarnas ansvar att se till så att barn lär sig, inte deras kompisar. Men det är kanske fel.
Ja, nej, det här har man ju sett. Har man haft barn i svensk skola så har man ju sett här också inom andra dimensioner. Till exempel ordningsamhet, skötsamhet. Mm. Så tar man gärna duktiga och arbetsamma flickor och sätter bredvid stökiga pojkar för att de ska sprida den här godheten och fliten och ordningsamheten till andra bättre behövande. Och det funkar ju inte utan det skapar otrevlighet och vantrivsel istället.
Ja, jag undrar hur många år vi ska hålla på så här innan någon kommer fram till att det vi behöver i skolan är ordning. Det finns ju hur många studier som helst, och nu ska man alltid återigen ta studier med nypa salt. Men det största problemet i svenska skolan är att barn lär sig ingenting för att det finns inte en miljö där man kan lära sig saker för att det är oreda och stök. Och hur svårt kan det vara, är min spontana fråga. Det är liksom... Det fanns ett traditionellt sätt att lära ut. Det fungerade bra. Sen har man ändrat det 7000 gånger och varje gång säger man, men nu efter den här ändringen så kommer det bli bättre. Nu går resultaten uppåt. Men vad ingen ser är att resultaten fortfarande är sämre än utgångspunkten. Så varför inte gå... Om du har tagit fel väg, vad säger som att vända tillbaka till där du kom ifrån och börja om från början? Men att kolla bakåt är ju ingen som tar sig göra, för det är ju konservativt och läskigt och strider mot den progressiva världsbilden.
Ja, det är just det här problemet ligger. Man har en bild av hur verkligheten borde vara. Och så navigerar man efter den istället för att navigera efter hur verkligheten är.
Det kan vi komma in på ett helt annat avsnitt. Jag håller på att läsa en bok nu som jag ännu inte läst i flera avsnitt sedan jag började, som heter The Liberal Mind. Där författaren hävdar att det här är ett typiskt liberalt problem. Vi kan ofta upp det ett annat. Men det har mycket med liberal världsåskådning att göra. Sen måste man ju vara försiktig med definitionen av liberal där också. Men det är en bra bok för övrigt. Men jo, den eviga framgångshistorien som ibland går bakåt. Men det får man ju inte erkänna då.
Du vet vad man säger i lumpen, vi som har gjort lumpen.
Låt höra.
Man får sådana fina visdomsord med sig. Som till exempel, det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Men här är en som passar här. Om du är ute i terrängen och kartan inte stämmer med verkligheten, vilket ska man lita på då? Verkligheten eller kartan?
Jag skulle gissa på verkligheten då, men jag gissar att...
Nej, det är kartan, för den är av en nyare utgåva. Det är en nyare utgåva.
Kartan är en nyare utgåva än verkligheten. Härligt. Så att om en bro saknas, kör man.
Ja, det är lite som att resonera här, va? Det är, ja, verkligheten må säga sitt, men här har vi en ideologisk karta som vi följer nu.
Ja, det finns ju, det är ju det här sociologiserandet och psykologiserandet av verksamheter som ju på något sätt alltid slutar här, att man bygger modeller som inte riktigt funkar och så bygger man på dem med fler modeller som fortfarande inte riktigt funkar, och sen till slut så har du byggt en modell som är så stor och konstig så att ingen ens vet vad den gör, mer än att den förstör den underliggande verksamheten. Det är ju, läroplanerna blir ju större och större för varje gång, ungefär som finansregleringar. För varje gång man hittar ett fel i den gamla, så istället för att skrota den gamla så patchar man och lägger på, fixar på det som inte funkar i den gamla. Och till slut sitter du där med 6000 sidor läroplan och undrar vad du ska göra.
Ja, just. Det här är alltså en klass där eleven har sökt den specialklassen. Och nu har man gjort en ny plan. Och det går ut på att elever som sökt den särskilda inriktningen ska få sina 3 extra timmar i NO-ämnen på annat sätt. De föräldrar var upprörd här, och Åsa Mellerskog, någon ansvarig på i Linköping, sa att ja, skolan har rätt att organisera sin verksamhet som man vill. Ja, det har de förstås. Och så frågade tidningen här, kan förändringen vara till nackdel för eleverna som har samma intressen och kanske inspirerar varandra? Absolut, då skulle det kunna bli. Men effekten kan också vara att resultaten höjs för samtliga. Vi har valt att testa det här nu och så får vi utvärdera, säger Åsa. Innebär inte det att ni utnyttjar enskilda barn på bekostnad av hens egen utveckling? Nej, absolut inte.
Så de vågade fråga det i alla fall. Du ska få en praxeologisk gissning här. Jag tror att antalet som söker den här utbildningen nästa år kommer, när de inte får vara i samma klass, kommer vara väsentligt mycket lägre. För en av anledningarna till att man söker en sån klass, det vet alla som har gått gymnasiet, är att man förväntar sig inte bara lite andra ämnen, utan man förväntar sig även att det kommer vara en annan typ av klass.
Man förväntar sig att få umgås med likasinnade. Vad säger du om detta hemska?
Ja. Och vara en klass som fokuserar på något så här hemskt arkant som lärande, kanske.
Ja, så säger, kan det gå. This is why we cannot have nice things. Because they destroy them.
Ja. Ska vi stänga nyhetsburken där och komma in på dagens huvudämne? Sent om sidor. Vi ska prata om sparande och framförallt försöka tydliggöra det här med statligt sparande. Folk pratar om att staten måste spara eller staten måste investera mera. Och man blir lite trött ibland när man hört sådana argument för många gånger.
Det här är ett ämne som jag har tagit upp tidigare i någon form, jag är helt säker på, men vi gör det igen.
Jag tror att det finns ett avsnitt som heter Spara och slösa som handlar om meningen med att spara. Men ja, det blir ju ett återkommande ämne och det får ju faktiskt vara vi har att repeteras. Särskilt om vi faktiskt har en del nya lyssnare sedan det avsnittet. Ska vi börja från början om hur sparande faktiskt fungerar? Klaus, du kanske ska börja från början.
Ska jag orera lite här då? Det är egentligen ganska enkelt i princip, men som vanligt så blir det väldigt komplicerat. Många som gör det komplicerat. Och det är egentligen så här att om du har en resurs, någonting värdefullt, så kan du antingen konsumera det och då förbrukas det, försvinner. Eller så kan du låta bli att konsumera det och göra det konsumera den senare. Sparande är helt enkelt bara konsumtion som man har skjutit upp, som man, någonting man konsumerar senare. Det är allt. Och sen kan man göra lite olika saker med den här resursen under tiden som man väntar på att konsumera den. Men vi brukar här i, när vi resonerar kring verklighetsekonomi, brukar vi börja enkelt. Sen brukar vi börja med en enmansekonomi, sen övergår man till en bytesekonomi mellan flera personer och slutligen då så går man till det monetära stadiet. Och gör man det så ser man ganska lätt vad det är som händer. Om du öppnar en vanlig lärobok i mikroekonomi så börjar man i andra änden. Man börjar med att det finns pengar och sen så försöker man förstå vad som händer, och det är inte alltid så lätt, utan det är bättre att börja enkelt. Så om vi ska dra en liten liknelse här så kan vi tänka oss att man skördar vete. Det här är en enmansekonomi, det är bara jag är självförsörjande. Jag skördar vete och jag kan välja att baka bröd och äta det direkt. Alternativt så kan jag lagra det för att kunna äta det i apokalypsen någon gång i framtiden.
Ja, kanske. Det kanske inte just för apokalypsen man planerar jämt. Men i teorin ja, när apokalypsen kommer så är det bra att ha sparat. Absolut.
Mm. Man kan också spara vetet för att så en del av det i framtiden. Vete håller ganska länge förresten. Håller minst 30 år.
Det är så pass.
Ja, om du sparar
det är fortfarande
torrt och svalt. Jo då.
Det är fortfarande fertilt efter 30 år menar, så att om du sår det så tar det fjutt.
Absolut, det tar fjutt. Och dessutom kan du grodda det så du får såna här groddar. Väldigt C-vitaminrikt.
Mm, där ser man.
Mm, så kan man leva länge på.
Jag har lite ärtor i en burk som är nog en 3-4 år gamla som jag skördade för 3-4 år sedan. Jag kanske skulle testa och slänga ut dem och se om de fortfarande funkar. Det kan vara ett kul experiment, det gör de säkert.
Ja, det tror jag nog.
Slänger de inte möglat.
De har ju ett stort sånt här sädförråd i Norge. Där de lagrar alla möjliga fröer och sånt från hela världen.
Mm. Det, jag tror att det finns eller fanns ett i Sverige. Jo, man, sån här artbevarings...
Ja, just det. En bank. Genbank liksom.
Precis, genbank. Jo, men jag tror att det finns även i Sverige. Jag tror att min farfar kan ha varit inblandad i att sätta upp det i Sverige nämligen.
Okej. Okay.
Han var ju en sån här miljömänniska. Nåväl.
Nåväl. Detta är sparande. Jag äter inte upp det just nu. Jag äter det senare. Ett exempel är att jag gör en glass. Och jag sparar den i en vecka. Och äter den senare. Nej, det går inte. Därför att den smälter. Det går alltså inte att spara. Så vill jag inte ha en frys då. Men då har jag inte en enmansekonomi. Det måste vara någonting som kan hålla då under en längre tid. Man kan utöka det här exemplet och införa ytterligare en person. Då kan man tänka sig att jag har vete. Jag byter detta mot en burk vita bönor som jag konsumerar. Det är konsumtion.
Burken. Har du inga besparingar kvar?
Nej, då har jag inga besparingar kvar. I andra fallet så byter jag det inte mot en burk bönor. Utan jag sparar vetet i madrassen. Det är också sparande. Jag låter bli att köpa någonting för mina resurser.
Kanske ska komma in på det här. Det är ju så att alla ekonomiska scenarion så räknar man rent krasst med att mänsklig produktion, även den mest primitiva, leder till ett överskott utöver vad vi behöver för att överleva. Naturligtvis, du måste äta så mycket så att du överlever. Allting utöver överlevnaden är ju dock i någon mån frivilligt. Vi kanske inte vana att resonera så, eftersom om vi bara skulle ha mat för dagen och det var allt så skulle vi känna oss väldigt fattiga. Men man ska komma ihåg att många generationer tillbaks så var ju det valet man hade ett överskott som inte var så mycket utöver det man behövde för att överleva. Men det är just det överskottet som är det viktiga. Vad gör man med det? Sparar man det? Eller konsumerar man det för att det är trevligt?
Mm, precis. Jo, och intressant här är frågan. Kan alla... Ja, vi kan spara den frågan så länge. Men i alla fall, det som händer är att om jag inte då köper de här bönorna för mitt vete så minskar ju då efterfrågan på de här bönorna. Och om inte någon annan tar den, köper upp det utbudet som blir över, så kommer tillverkarna av de här bönorna känna att vänta nu, efterfrågan minskar. Vi köper in mindre råvaror för att kunna tillverka de här. Vi behöver mindre arbetskraft. Och då blir de här resurserna som bönfabriken Heinz inte förbrukar tillgängliga för andra. Det kan vara olja, det kan vara plåt, det kan vara vad det nu är för någonting. Och då kan de här resurserna användas till något annat. Till exempel tillverkning av mobiltelefoner eller datorer eller någonting. Så att det sparande gör i slutändan, det är inte att det dödar ekonomin som vissa hävdar. Men det omformar ekonomin. Så att andra saker tillverkas istället för det som jag inte köper. Det frigör resurser till annat. Och de här resurserna som frigörs, det kan ju vara till andra konsumtionsvaror, men kan också vara till kapital. Alltså maskiner för att tillverka telefoner eller någonting annat. sparande omformar alltså ekonomin. På tal om bönor förresten, vet du att amerikanerna har en rolig liten ramsa, jag måste nästan...
Har du nu grävt upp för någonting?
Ja, det här behöver man inte gräva efter. Tänkte vi kunde göra så här Alex Schulman inspel här.
Okej.
Okay. Det går så här. Beans, beans, the magical fruit. The more you eat, the more you toot.
Okej, ja. Just det med vita bönor är väl någon form av amerikansk tradition kan jag tänka. I Sverige äter man bruna bönor med fläsk.
Just det.
Nåväl, bönor och sidor. Den viktiga poängen när vi kommer till sparande är att dels kan man ju spara för sin framtid, det vill säga man lägger saker i madrassen eller i källaren eller på banken för att man tror att man behöver det i framtiden. Och det är ju en form av sparande.
Mm.
Det betyder att du inte konsumerar någonting just nu, vilket gör att någon annan kan konsumera just nu, men någon gång i framtiden så kommer du lösa in dina pengar eller du kommer plocka fram det du nu behöver. Till exempel när du går i pension och så vidare. Just pensionssparande är ett väldigt tydligt exempel. Du sparar under din arbetsföra del av livet och sen så tar du tillbaka massa resurser genom att betala med det du har sparat in.
Mm.
Det är ju ett sätt att spara och den typen av besparingar gör ju att man bygger framtida produktion. Genom att spara undan pengar så investerar man i effektivitet och sen får man avkastning på det i framtiden, till exempel när folk går i pension. Ja, det är så det är tänkt att...
Vi ska strax införa det här med pengar. Jag ska bara göra en poäng till.
Resonemanget fungerar ju dugligt ändå så länge du kan byta saker. Du kan ju i teorin spara vad som helst som du kan byta i framtiden. Det måste ju inte vara pengar nödvändigtvis.
Nej, precis. Men den poäng jag vill göra innan vi går in på pengar är det här, att alla skulle kunna låta bli att köpa bönor samtidigt i hela världen och spara sitt vete. Världsekonomin går inte under. Därför att de här resurserna som används till bönor då skulle användas till någonting annat. Och det här brukar ju vara ett argument för varför man behöver en särskild bok i makroekonomi. Där reglerna från mikron inte längre gäller. Därför att det finns några argument för det här. Och det ena argumentet är att alla kan inte spara samtidigt. Då gäller andra ekonomiska lagar. Men det är ju inte fallet. Därför att alla kan spara. Alla kan låta bli att konsumera samtidigt. Bara det att produktionen styrs om till någonting annat.
Jag tror ju att staten i det här läget skulle bestämma att det var dags att göra stora investeringar i bönindustrin. Om det här skulle inträffa. Ungefär som man gjorde stora investeringar i stålindustrin, Stålverk 80 och annat.
Mm.
När det gick dåligt. Och det är väl det vi ska peka på sen. Varför det här inte är en bra idé.
Ja, just det. Men om vi då ska ta det tredje steget. Från enmansekonomi till bytesekonomi till penningekonomi. Så kan vi se att exakt samma sak sker i en penningekonomi. Fast pengar, bytesmedium är inblandat som kan fördunkla lite grann vad som egentligen händer då. Men samma sak gäller. Jag har pengar, jag köper en burk bönor och äter upp den. Jag har konsumerat. Det andra alternativet är jag har pengar, jag köper inte en burk bönor. Jag stoppar pengarna i madrassen. Ja, ända tills Riksbanken byter ut motiven på sedlarna till Disney-figurer och jag måste gå till banken för att byta ut dem.
Ja du, de nya sedlarna är monopolpengarna.
Ja. Och då måste jag förstås förklara vem jag sålde knarket till och var jag fick de här sedlarna ifrån. Men i alla fall. Min icke-konsumtion i det här fallet, även nu på samma sätt som jag betalar med vete, sänker priset på resurserna som går till bönor. Och frigör då de här resurserna till att användas i någonting annat. Plötsligt blir de här resurserna prisvärda till att tillverka telefoner och datorer med. Det här är ju en typ av primitivt sparande. Att man helt enkelt bara stoppar pengarna i madrassen. Och det är inte normalt så som vi tänker på sparande. Men det är fortfarande sparande för att jag avstår att konsumera. Till och skjuter min konsumtion på framtiden. Vad är det normala sättet att spara på, Hans?
Ja, det normala sättet att spara är ju faktiskt att ha pengar på banken eller investera dem på något sätt. Om vi antog att det fanns en... I en normal ekonomi där mängden pengar är hyfsat konstant, så en peng som inte används kan man ju då låna ut. Och det är oftast banker som gör det här. Och på så sätt så kan ju någon låna den och då försöka förfoga över någon av de resurser som nu är tillgängliga, må det vara arbetskraft eller bönfabriker.
Ja, det är ju rätt smart, för att när mina pengar ändå ligger arbetslösa i madrassen så kan jag istället tjäna på att ge dem till någon annan en tid. Men här tar jag risk. Det här är utbyte mot en risk som jag tar, att jag inte får tillbaka de här senare. Mm.
Och poängen är ju här att om du har någon smart företagsamherre som har kommit på någonting som han tycker är smart och han tror att folk vill ha det, då kommer ju han försöka få låna pengar för att genomföra det här projektet. Han ska bygga en fabrik eller han ska bygga vad som helst egentligen. Och poängen här är ju att om man har en smart entreprenörsinriktad människa, så kommer ju han leta efter vad tror han kan göra med pengarna som ger mest avkastning. Vad kommer han göra mest vinst på? Hur kommer han tjäna mest pengar? Och så kommer han naturligtvis börja med att göra det här projektet. Sen om det projektet lyckas och han börjar tjäna pengar och han känner att jag kanske kan låna lite mer pengar, då kommer han leta efter nästa projekt, det som då ger näst mest vinst naturligtvis. Så här gör ju alla företag, att eftersom företag vill ju göra ekonomisk vinst, så letar man ju alltid efter de projekt som ger mest avkastning. Och sen blir det ett vägande, vad kostar det att låna pengar? Hur mycket ränta måste jag betala? Kan jag då göra det här projektet ja eller nej? Och så vidare. Och så här långt så är allting alldeles utmärkt. Men sen har vi det här problemet med då att det naturliga är att om det finns jättemycket besparingar som folk vill låna ut till någon och vill ha ränta på, då sjunker ju räntan. Det finns jättemånga rika knösar som vill investera i ny teknik och så vidare. Ja, då knuffar de pengarna antingen via såna här riskkapitalister eller via banken, eller letar rätt på investeringar själva. Och så lånas de pengarna ut och räntan kommer ju sättas ungefär efter efterfrågan naturligtvis. Men så finns det ett problem. Man kan ju sänka räntan artificiellt utan att skapa mer besparingar. Och då påbörjar man ju en helt annan typ av verksamhet. Det vill säga, du lånar ut pengar, men dels, det första är ju att resurserna som de här pengarna motsvarar har naturligtvis inte skapats bara för att Riksbanken sänkte räntan. Men det finns ett problem till. Och det är ett projekt som annars egentligen inte hade varit lönsamma ser helt plötsligt lönsamma ut. Så folk börjar ta sparpengar och göra saker som sen visar sig att folk inte alls ville att de skulle göra med dem. Det är inte alls så värt. De börjar tillverka saker och leverera tjänster som sen visar sig att det här var för dyrt. Det här är inte någonting folk vill ha i framtiden. Och då har du gjort motsatsen till besparingar. Du har tagit besparingar och felinvesterat dem. Du har alltså eldat upp kapital som inte kommer tillbaks. Och det här är alltså motsatsen till att spara som tyvärr kan börja ske. Och sen finns det ju klantiga företag och klantiga investerare som naturligtvis också investerar i saker som visar sig vara ett misstag. Det kan man ju inte veta. Men de brukar gå i konkurs ganska fort. Men när man gör det här på bred skala genom att pilla på räntan, så får du ju naturligtvis risken då att folk börjar investera i jättekonstiga projekt som ger ganska dålig avkastning. Mycket sämre än vad folk egentligen vill ha. Och då har du alltså gjort motsatsen till att spara på bred front. Du har alltså gjort det heter väl disinvestment, tror jag det kallas på engelska. Jag vet inte om det finns ett bra svenskt ord för att motsatsen till att investera, det vill säga kapitalförstöring.
Mm. Dissad investering.
Ja. Fel investera får vi nöja oss med.
Ja. Men under normala, fredliga, förnuftiga omständigheter, det vill säga utan en centralbank, så kommer ju sparandet att omforma ekonomin. Och det här sparandet då lånas ut till någon, och man kan tänka sig att det inte i första hand kommer vara konsumtionslån. Därför att om jag ska låna ut pengar till någon, så vill jag nog se att han har en plan för att betala tillbaka det här. Utan det kommer i första hand vara lån för investeringar i kapital. Som jag kommer att vara villig att låna ut till. Och det leder ju till då att sparande leder till mera investeringar i kapital, som i sin tur leder till investeringar i produktivitet, nya produkter, högre välstånd, helt enkelt det vi kallar för ekonomisk tillväxt. Så att under fredliga förhållanden så leder sparandet till ekonomisk tillväxt. Men det går naturligtvis att pervertera det här genom att fippla med räntan då, som du
beskrev. Ja, ett problem. Konsumtionslån är ju intressant. För att det, om du sparar pengar och så lånar banken ut ett konsumtionslån, då har det hänt något väldigt konstigt här. Banken kan förvisso, även om banken räknar med att få tillbaka lånet med ränta, så har det hänt någonting ganska udda. För att de pengar du har sparat investeras inte i någonting som egentligen ger avkastning, utan det investeras i att någon annan betalar tillbaka mer i framtiden. Det investeras snarare i någon annans framtida arbete. Och på sitt sätt är det här helt naturligt. Alla som, även om du har en normal bostadsmarknad, så är det väldigt få som kan köpa ett hus utan att låna pengar. Det finns alltid en marknad för att sälja sin framtida inkomst i form av att låna från banken. Det är när man gör det här i väldigt bred skala som det blir konstigt, för då trängs belåning till riktiga investeringar, alltså sådana som ökar produktiviteten. De börjar trängas ut av belåningen för konsumtion. Konsumtion nu som ska betalas med konsumtion i framtiden. Och det här gör att den så kallade tillväxten, den riktiga tillväxten, alltså tillväxten i effektivitetsökningar, inte nödvändigtvis tillväxten i BNP eller tillväxten i mängden lån, utan den riktiga tillväxten kommer att börja sakta ner, för att mindre pengar ägnas åt produktiv verksamhet och mer pengar ägnas åt att köpa saker som ska betalas imorgon. Och det här är ju någonting vi ser händer ganska mycket i västvärlden, och tyvärr så är det ju ofta en direkt konsekvens av att man sänker räntan, att den här typen av lån det blir mer och mer av den här typen av lån och mindre av typen produktiva investeringar.
Och det banken riktar sin verksamhet till, det styrs också i hög grad av regleringar. Alltså riskvikter som bankerna tvingas tillämpa, som gör vissa lån då mer attraktiva än vad de borde vara. Och jag är rätt säker på att i en frisk ekonomi så skulle man se betydligt mindre konsumtionslån än vi gör idag. Och det har ju också att göra med att våldsmonopolet hjälper bankerna, stödjer bankerna i att driva in lån som de har då gjort till olämpliga kunder.
Jo, jag tror att vi har kommit in på det förut, att det finns ju väldigt mycket incitament som gör att en bank som vill gå med vinst anpassar sig naturligtvis till rådande regelverk och incitament och annat. Och då blir det tyvärr så som det ser ut idag. Det är på någon mån, i någon mån framreglerat det här. Framförallt riskvikter, men också sådana saker som i USA till exempel, så kan ju faktiskt en vanlig individ gå i konkurs. Du kan deklarera konkurs. Ditt så kallade kreditbetyg går ju åt pepparn och alla dina tillgångar måste ju säljas av. Men sen är du skuldfri, och den konstruktionen finns. Det är ganska unik för USA, tror jag, för att det är inte så många länder den finns i. Men det är ju på något sätt ett skydd mot överutlåning, för att om du inte kan driva in lånen, om det är lika svårt att driva in lån från en privatperson som det är att driva in dem från ett företag som går i konkurs, så kommer du inte främja lån till privatpersoner då.
Nej. Jag tycker det är väldigt sunt i det, att du kan göra det.
Ja, USA är ju lite, skiljer sig lite åt från många andra länder. Jag vet inte hur många länder du har. Du kan få skuldavskrivning. I Sverige kan du få det efter väldigt många år, efter att gå igenom ett sånt här skuldsaneringsprogram och etc. Det finns, jag tror att det finns ganska många människor i Sverige som genomgår sånt. Jag tror att, jag vet inte om det är sexsiffrigt antal som gör det.
Ja, jag pluggade ekonomi i USA för ett antal år sedan. Jag vet inte, jag kanske berättat det. Jag blev så glad att jag berättar samma historia om och om igen. Jag läste fastighetsekonomi då, en kurs. Och det tog ett tag när jag fattade liksom vad som hände då. Men han sa till lärarna, ja, om du inte kan betala lån på fastigheten, så bara ge nycklarna till banken så får de tillbaka det. Och jag fattade liksom inte det där. Hur kan jag bara göra det och bli om mitt lån? Nej, men så är lagarna här. Att det är banken som äger det. Det är tillbaka till banken. De får lycka till. De har gjort ett dåligt lån. Ja, synd för dem. I Sverige så blir du förföljd. Såvida du inte är ett företag förstås, för då kan du gå i konkurs. Men som privatperson så blir du aldrig av med det där lånet.
Nej. Det kan vara lite intressant att kolla på vad som händer med... Det finns ju en keynesianska synen på det här naturligtvis. Att ur våran synvinkel, så att du sparar pengar och sen kommer förr eller senare kommer den som har mest nytta av de resurser som finns tillgängliga kommer ju nyttja dem. Ur den standardiserade keynesianska synen så kan det ju vara så att du sparar pengar och sen händer ingenting med pengarna. De bara ligger där och är onyttiga på ett bankkonto eller i en madrass eller vad som helst. De investeras inte. Och det är ju lätt att tänka sig att jo, men visst, Det finns ju säkert pengar någonstans som inte investeras. Vi kanske borde hjälpa de pengarna att bli investerade i någon vettig verksamhet. Men det är ju lite av en illusion, för att det förutsätter att någonstans finns en investering som ingen har tänkt på att göra med hjälp av de här pengarna. Men just du eller just ekonomen vet minsann att den finns och tycker att den ska göras. Och man pekar väldigt sällan ut vad det här är. Jo, infrastruktur brukar pekas ut. Vi investerar för lite infrastruktur. Det skulle skapa jobb och ge välstånd och så vidare. Så vi måste ta de här besparingarna som vi tror oss ha och investera i infrastruktur.
Då får man den här multiplikatoreffekten.
Ja, keynesianerna säger att du har ju shovel ready projects. Om du bara börjar med dem så får du en multiplikatoreffekt och så blir alla rikare omedelbart.
Det är lite grann en variant på trickle-down economics.
Ja, det är väl motsatsen nästan till trickle-down. Här är väl då trickle-up economics.
Men just tanken att du äger pengar, du har dem på ett bankkonto. De gör ingen nytta. De måste ut. Jaha. Banken skulle bara ha pengarna på ett konto då, är det teorin?
Ja, eller? Nej. Ja, teorin är att banken är ju rädd och skrajsen, så de kommer inte göra de investeringar som behövs. Men samtidigt ska man ju veta att ligger pengar hos banken, så har banken gjort en bedömning att det finns ingen kreditvärdig som kan låna de här pengarna och göra något vettigt med dem. Är det en privatperson som har pengarna i madrassen eller guldmynt eller vad som helst, har ju den personen gjort bedömningen att jag hittar ingen investering jag tycker är värd risken. Och det är ju så marknaden fungerar, att alla gör en individuell bedömning. Och vad man i princip säger att nej, men allas individuella bedömningar är fel. Jag, staten, keynesianen, har kommit fram till att de här besparingarna, vi kan minsann hitta en vettigare syfte för de här pengarna. Men sen finns ju en konstig synvinkel till det här, och en konstig sak till, och det är att pengar finns alltid på någons konto. Det finns inga pengar som... Alltså, teorin om stilla sittande pengar är ju ganska idiotisk, för pengar sitter alltid stilla. De ligger på någons konto och sen flyttar de till någon annans konto. När du investerar så går de från dig till någon som ska göra något med dem, ett företag eller en investerare. Men du kan ju alltid peka på en given summa och säga att hans pengar har inte rört sig på 3 månader. Det betyder att han inte har investerat dem, då ska vi göra någonting med dem. Men det blir ju samtidigt jättekonstigt, för då insinuerar man på något sätt att det borde finnas en tidsgräns för hur länge pengar kan ligga stilla innan de är onyttiga. Så att hela resonemanget blir ju ganska, det går inte liksom, det är aldrig någon som kan definiera vilka är de här stilla sittande besparingarna som inte investeras någonstans.
Och en poäng från det tidigare resonemanget är att även om jag skulle sätta pengar i, de skulle sitta stilla på ett konto, eller jag skulle lägga min madrass, i en madrass så är de verkligen overksamma. Där sitter de stilla. Men även i den typen av primitivt sparande så sparar vi faktiska resurser genom att inte med de här pengarna köpa de resurserna. Så resurser har fortfarande frigjorts för andra ändamål.
Ja, det här är en viktig poäng att komma tillbaka till. Och det är att antingen så konsumerar man någonting och så gör man det inte. Och varje gång man ska konsumera så byter man pengarna mot något som ska konsumeras. Och sen får nästa person i kedjan göra samma val med de resurser han nu har tillgängliga. Så att i slutändan så besparingar är alltid den mängd resurser som vi har tillgängliga men inte konsumerar. Och det ska man också veta, att konsumerar vi alla resurser vi har tillgängliga, då svälter vi ihjäl nästa år. Jag kan komma tillbaka återigen till Björn Bavericks bok om kapitalet. Där han påpekar att många vill ju se ett vanligt ekonomiskt sätt att se som att det finns en pool av resurser som vi har, årets produktion. Av det kommer vi konsumera så mycket, och sen så går vi in i nästa tidsperiod och producerar mer men fortsätter att konsumera. Och de totala besparingarna, the pool of savings som det heter på engelska, det är det som finns tillgängligt som vi inte har konsumerat upp. Det är allting som, all produktiv materia som för tillfället finns här. Och i varje givet tillfälle kan vi välja att antingen konsumera en del av det, eller inte konsumera en del av det, eller ta någonting av det nyproducerade och inte konsumera det heller, så att det läggs till den här poolen med besparingar. Och allt eftersom den poolen stiger och blir större, så ökar vårt välstånd. Vår årliga avkastning på det här ökar och vi blir mer och mer välmående. Det är det som har hänt sedan industriella revolutionen började. Och gör vi motsatsen, konsumerar den, så går vi baklänges och vi blir fattigare och fattigare.
Det kan också vara intressant att tänka på att det här sparande i pengar förutsätter ju också en levande, kontinuerlig ekonomi. Därför att om jag bara lägger undan mina pengar så betyder inte det att jag kommer kunna köpa någonting. Det är inte så att jag lägger undan vete och lagrar det i 30 år.
Är det ganska sällsynt?
Utan jag lägger undan pengar eller spar pengar. Om jag ska kunna köpa någonting för pengarna om 30 år, det förutsätter att någonting produceras om 30 år också. Mm. Så att, ja, det är en intressant aspekt av det hela. Bara för att jag lägger undan pengar i en madrass betyder det inte att jag kan köpa någonting om det inte finns en produktion. Mm.
Nej, och det är en av de få tillfällen där räntor, naturliga räntan går upp något katastrofalt. Det är när folk tappar förtroendet för att det kommer finnas saker att köpa för pengarna i framtiden. Då vill alla börja spendera sina pengar omedelbart i slutet på krig eller under krig när det börjar bli brist på saker. Och då stiger räntan då fantastiskt för att alla vill bli av med pengar för att de är rädda att det inte kommer finnas något att köpa. Så att förstör man ekonomin tillräckligt mycket så kommer ju pengar börja tappa sitt värde ganska fort. Men nu ska vi säga att man ska förstöra väldigt mycket innan det här händer.
Har vi något exempel på det i vår tid?
Vi har ju det vi har.
Venezuela.
Ja, där skyms ju sikten lite av det faktum att du har hyperinflation. Så att har du en inflation på 600% så kommer ju räntan definitivt vara minst 800. Men visst är det så. Det vanliga slutet är ju att man trycker. Alltså det är oftast de flesta ekonomiska kriser, stora ekonomiska kriser och större krig slutar också med att man trycker pengar i den skala att valutan bara massakreras. Och då sker ju samma sak. Alla vill ju bli av med pengarna just för att det finns en osäkerhet om vad pengarna är värda imorgon, om något. I de absolut värsta inflationerna, ta Zimbabwe, så blev ju pengarna värda ingenting. Det var inte så att de bara tappade värde varje dag. Till slut var de värda ingenting. Inte ens dasspapper. Så att man måste ju ha, men så länge man har en kontinuerligt fungerande ekonomi så hänger ju sambanden ihop relativt bra. Du har relativt stabila räntor, du har relativt stabilt samband. Du kan se att det man inte konsumerar, det är liksom det som läggs till besparingarna. Och besparingarna i pengar är ungefär, förutsatt att penningvärdet är samma, så besparingarna i pengar motsvarar de reella besparingarna. Så att säga. Det finns någonting att lösa ut för de pengar som är besparade. Mm. Men om vi går tillbaka till, eller går vidare till scenariot där vi sa tidigare att det finns inga stillasittande besparingar och det finns inte generellt investeringar som borde ha gjorts som inte gjorts. Men då introducerar vi staten och staten kommer fram till att det finns ju jättemånga saker som ingen gör som vi måste hjälpa till med. Och det här med att investera är ju en av dem. Jag vet inte hur många olika myndigheter vi har som ska hjälpa till med det här. Men några stycken är det. Vi har ju till exempel Almi Företagspartner, vi har AP-fonderna, vi har vad heter den? Den djupt kritiserade, vad heter den nu då? Vinnova heter den.
Vinnova, ja, just det.
Och vi har diverse myndigheter som alltså ska investera i företag för att hjälpa näringslivet, är väl det som brukar sägas. Vi ska investera i innovationer och hjälpa näringslivet och etc. etc.
Just det, därför att näringslivet, marknaden har misslyckats även här och ser inte den fantastiska potentialen i min affärsidé. Och därför kan jag inte låna för att utveckla den. Och där träder då staten in och överbryggar det här marknadsmisslyckandet och lånar ut pengar till mig. Det är teorin.
Ja, det är ju en teori och det är en intressant teori, men den förutsätter ju på något sätt då att staten har någon information som marknaden i övrigt inte har. De har staten, någon statlig byråkrat, en statlig myndighet eller ett statligt företag vet om att den här produkten behövs eller det här vill människor ha. Och de vet om det, men resten av marknaden vet inte om det eller tycker att det är för dyrt eller för onödigt eller det kommer inte liksom, det är inte en fungerande verksamhet. Och den relevanta frågan här är på basis av vad hävdar sig den här statliga myndigheten vet att det här är en bra investering? Jag menar, i ett gott ekonomiskt klimat så kan ju till och med en idiot säkert göra noll investering som ger plus minus noll genom att bara ta något försiktigt som ser ut ungefär som någonting liknande som redan finns. Och då kan man ju tycka att okej, staten har beskattat privat sektor och sen tar de pengar och investerar i någonting och med lite tur så går de inte med förlust i alla fall. Men poängen här är ju att om privat sektor hade haft kvar de här pengarna så hade de investerat i någonting som hade lett till vinst. Inte i bästa fall, inte gått med förlust. Så vad är det staten vet, Klaus? Hur kommer staten fram till de här fantastiska sakerna den ska investera i?
Ja, kan det vara någonting i kraft av att den är folkvald och den samlade massans visdom koncentreras i den här myndigheten så att den upptäcker guldkorn som inte...
Det är ju det som är teorin, antar jag. Samtidigt har det visat sig att jag vet inte hur de gör. Gör de en statistisk undersökning? Det här saknas? Eller letar de saker som stiger i pris? Vi ska också börja tillverka statliga iPhones, för att iPhones verkar ju vara jättehög efterfrågan på. Jag satt och funderade på hur en statlig iPhone skulle se ut.
Jag vet inte om du minns... Nej, det gör du nog inte. Det fanns ju en konkurrerande hamburgerkedja i Sverige till McDonald's. På 80-talet så hade vi 2 tv-kanaler och vi hade 2 hamburgerkedjor. Det var McDonald's och så var det Klock, hette den.
Ja, Klock hette den, ja. Jo, det är ju ett sådär exempel. Jag tror att någon har köpt upp varumärket.
Ja,
nu,
faktiskt.
Men, nu är det typ kitsch. Men
det här var ett statligt hamburgerprojekt, alltså.
Mm. Kapitalet... Gick det bra?
Nej, det gick ju så bra att det försvann. Man gjorde i slutändan samarbete med Pizza Hut, så man kunde köpa pizza slice eller hamburgare. Men inte ens det hjälpte, så att det här försvann då till slut. Men nu är det någon som har köpt upp det, så vi får se. Nu är det privata händer, det kanske blir något.
Ja, jag tycker mig minnas att det fanns inte en statlig cykel en gång i tiden av plast.
Ah, var det plastcykeln? Var det ett statligt projekt? Den där fruktansvärt fula skapelsen.
Jag har nämligen för mig att den var med i förra slöseriombudsmannen, en av hans genomgångar på Slöserimuseet. Jag undrar om det är så. För det känns som ett typiskt här, staten kommer fram till att plast är framtidens material. Nu ska vi bygga plastcyklar.
Det är lite grann som det här med höghastighetståg.
Ja, det var någon som påpekade att tåg är en 1800-talsteknik. Har staten tänkt på det? Finns det någon anledning att ingen annan bygger höghastighetståg i Sverige? Nej, det kan bli det största slöseriet i svensk historia om de lyckas med det här. Om de börjar bygga det här, det kommer bli det största och dyraste slöseriet i svensk industrihistoria.
De har inte lärt sig den här Botniabanan, utan nu ska man liksom ännu mer köra den.
De har dessutom inte tänkt på att de här pengarna skulle man kunna lägga på för fungerande tåg att gå bättre, mer i tid, gå sönder mer sällan. Vi pratar ju ändå om en storleksordning 300 miljarder som väl kommer bli 600 miljarder.
Mm.
Men jo, det är ju, och vanligtvis när folk pratar om statens investering så brukar man ju kolla på de här statliga riskkapitalinvesteringarna, just Almi och Vinnova och alla de här. Men man ska ju komma ihåg att när staten investerar i infrastruktur så gäller lite samma sak. Nu har de visserligen någon form av monopol. Det är svårt för privata aktörer att ta sig in och bygga större vägavsnitt och så vidare. Men det är fortfarande så att det är... Visst, det finns ju alltid någon som säger jag önskar att det gick fortare här, vi skulle behöva en väg här, etc. etc. Men jag tror att om staten gjorde en undersökning hur mycket folk är villiga att betala för det här, så tror jag att de skulle bli förvånade över hur mycket av deras vägbyggen och annat som inte är lönsamma. Som folk egentligen inte vill betala för, utan nöjda med att det är som det är och renovera det vi har.
Ja, just det.
Det...
Riksrevisionen har väl haft också lite att säga om de här. Det är din favoritmyndighet, eller hur?
Ja, det är Sveriges enda ordentligt roande myndighet, eftersom de har ju på sig att de ska undersöka andra myndigheter, och de sågar ganska vilt, ganska ofta.
Mm. 2014 kom man ut med en rapport där man kritiserar det statliga riskkapitalförsörjningen. Man sa att systemet för statlig riskkapitalförsörjning är svåröverskådligt och når inte de mål som regeringen har satt upp. Till exempel att satsa tidigt i företagens utveckling. Riksrevisionens granskning visar att de statliga insatserna till relativt stor del sker i senare utvecklingsfaser och begränsas till vissa regioner och branscher.
Mm. Här ser vi ju precis det vi pratar om, informationsproblematiken. Hur ska staten kunna veta? Och här låter det väl som att staten har tagit den enkla vägen och låter privat sektor visa vägen. Det vill säga, de törs inte säga att de kan gissa vilka företag som behövs. De väntar tills privat sektor har lett vägen och valt vad de ska investera i. Och sen knuffar de till lite mer pengar och säger, titta, vi hjälpte till här. Men de törs inte börja själva. Utan de går senare i utvecklingen. När någon annan redan har vågat riskera pengar, då kommer staten att knuffa till lite mer. Och på sitt sätt så skulle jag väl säga att jag tror hellre jag har det så än att statliga riskkapitalbolagen skulle just försöka gissa vad som är lönsamt. Jag tror att staten undviker en hel del förluster på det här. Samtidigt så skulle jag helst se att de inte höll på med det här alls.
Vet du vad revisionen rekommenderade?
Nej, jag får höra.
Man inser just det här som du säger, att problemet var att man inte riktigt ser eller vågar i tidigt skede. Och därför rekommenderar Riksrevisionen regeringen att anpassa de statliga riskkapitalaktörernas villkor i saminvesteringar eller investeringar i privata fonder.
Mm.
Så att, precis, oj, här är vi en duktig fond. Vi ger dem pengar istället så slipper vi själva.
Mm. Problemet med det är hur många duktiga fonder kommer då inse att det de borde vara duktiga på, det är att bli utvalda som duktig fond av staten och tjäna pengar så. Det är lite som PPM-systemet. Alla vill in i PPM-systemet för det finns oändliga pengar på att komma in där. Och då får du det här med konstiga incitament istället, och att du tar något som var en effektiv ekonomisk verksamhet och helt plötsligt börjar de ägna sig åt att försöka få pengar från rätt håll istället. Det är udda att vi har såna här myndigheter. Det är på något sätt det är ju resten av en idé om att staten är den som bäst kan bedöma. Och den idén håller ju mycket av västvärlden på att gå ifrån efter krigstiden 60-, 70-, 80-talet. Liksom har man ju kommit fram till att det visar ju så att privata aktörer som är villiga att ta både vinst och förlust tenderar att klara det här bättre. För att om en statlig riskkapitalföretag går med förlust, till mycket förlust, vad händer då? Går de i konkurs då? Nej, de får mer pengar.
Mm.
Så att, det finns ju inget sätt att bedöma. Det finns, incitamentet är ju bara naturligtvis, visst, det är klart de här byråkraterna vill göra ett bra jobb och hitta bra investeringar. Men det finns ju inget, det händer ju ingenting mer om när de misslyckas. Det är ju mycket det.
Ja, det är alltså, det här är inte riskkapital i ordets sanna mening. Risk är, nej, jag riskerar att gå utan mat därför att jag vill investera i den här fantastiska idén som jag tror så mycket på. En byråkrat som investerar någon annans pengar riskerar ingenting.
Nej, sagt, det är ju bara skattepengar som riskeras. Och det är väl just där det stora problemet ligger från början till slut. Att du riskerar någon annans pengar, dina incitament, även om du har incitament och gör ett gott jobb, så kommer dina incitament inte alls vara starka nog att kunna driva dig rätt, för du kan inte gå i konkurs.
Revisionen säger här också att det finns alldeles för många statliga riskkapitalaktörer som inte vet vad de andra gör, så man rekommenderar lite samordning här. Och så noterar man också att det finns en väldig likviditet i det statliga riskkapitalsystemet. Och man bör kanske inte avsätta mer pengar innan man har investerat det man har på ett klokt sätt.
Jaså, så de sitter på likvider de. De har pengar som de inte vet vad de ska göra med. Ja.
Ja,
det tyder på en viss försiktighetsinsikt här, att sitta still i båten och investera nu inte i någonting i onödan, för då kanske vi gör fel.
Och det där var 2014 och nu har resultatet kommit i form av en proposition som överlämnades den 14 mars.
Mm-hmm.
Som heter Staten och kapitalet. Nu ska man alltså reformera, oj, det här systemet.
Jag skulle kunna föreslå en reform. Kan vi inte avveckla och dela ut pengarna till skattebetalarna som får investera dem? Bara en tanke.
Ja, fast då blir det ju orättvist. Så kanske någon som har mer pengar än någon annan och så vidare.
Det är inte det som står i motionen alltså.
Nej, just det. I alla fall, Riksrevisionen kom med en rekommendation att se över antalet riskkapitalbyråkrater och kanske inte skaffa mera pengar till den här verksamheten innan man då visste vad man höll på med. Och resultatet är en proposition som gör precis tvärtom. Propositionen föreslår regeringen en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjlighet för företag i utvecklingsskeden. Så istället för att ge dem då till privata bolag, fonder, vilket också hade varit en dålig idé, men som revisionen föreslog, så föreslår man ett nytt nationellt utvecklingsbolag, Fondinvest AB.
Man tog namnet också,
ja,
Fondinvest.
Och de har de befintliga statliga bolagen Fourier Transform, alltså allvarligt, vilket namn.
Ja.
Och Inlandsinnovation ska inordnas som dotterbolag i det nya bolaget, vilket borgar för ett ansvarsfullt omhändertagande av befintliga investeringar. Mm.
Man ska skyffla omkring lite fiktiva företagskonstruktioner och sen fortsätta på samma inslagna bana, låter det som.
Jag måste faktiskt, här måste jag tyvärr be om ursäkt. Här står det så här: Fondinvest föreslås investera indirekt i företag genom privatförvaltade fonder. Titta, nu har man gjort så i alla fall.
Jaså, man följde förslaget.
Mm. I alla fall på den. Ja, på det sättet. Ja. Fondinvest.
Indirekt i företag via
privata fonder.
privata fonder. Pratar man om vanliga alltså börsnoterade fonder?
Får väl se.
Det blir ju jättekonstigt. För att... Ja, men då är vi tillbaka till... Man beskattar privat sektor, ger pengar till de statliga riskkapitalbolagen. De hyvlar av lite på grund av byråkrati och sen så investerar de i privata bolag via privata fonder som får tillbaka pengarna som hade skattats. Det blir någon form av rundgång. Privat sektor till statlig förvaltning tillbaka till privat sektor. Det blir ju ännu mer obegripligt här, för att nu när man förstått att man själva inte kan allokera så ska man fortfarande stå som middleman och skicka ut pengarna till de bolag som man tycker är bäst, eller till de fonder man tycker är bäst, om naturligtvis det blir någon överstruktur där. Det är obegripligt.
Det är intressant som du säger också. Det som kommer ske nu är att de här, nu vill man bli sån här fondinvestfond. Nu vill man bli kvalificerad som det för att få de här statliga pengarna. Och istället då för att lägga energi på att hitta de bästa investeringarna så kommer man lägga energi på att uppfylla det här reglementet som krävs för att få de här pengarna.
Mm.
Och det är ju en korrumperande... Ja, det blir liksom korruption i det här då.
Ingen större förvåning. Jag tänkte vi skulle ta ett sista litet ämne kring just sparande och staten. För att staten är ju unik på det sättet att staten är den största, den som tar absolut störst lån i hela samhällskroppen. Vi har ju statsskulden som i Sverige förvisso ska noteras. Med internationella mått mättas är svensk statsskuld låg. Vi har dessutom under en ytterst kort period av några år från slutet av 90-talet lyckats betala tillbaks lite av den här, vilket gör oss nästan unika i hela världen att vi faktiskt har betalat tillbaks statsskuld. Det händer i princip inte, men man sålde lite statliga bolag och man höll hårt i pengarna under ett par, tre år och betalade tillbaks lite. Nu har man naturligtvis lånat upp samma belopp igen. Vi ska inte göra några illusioner om det här. Men...
Nej, precis. Och nu, jag kollade på Riksgälden i de som förvaltar statsskulden. 1400 miljarder står den i nu. Och sen 2013 så är vi i en tillväxttrend här på statsskulden också, ska noteras.
Och den kommer nog fortsätta, är väl sannolikt.
Slår man ut det här på, säg 5 miljoner skattebetalare i privat sektor, så är det ungefär 280 000 per skatt.
Mm. Alla stater går ju och konkar omkring statsskuld och just nu så är det ganska bekvämt att göra det, för räntan är så fruktansvärt låg så att det kostar i princip ingenting i ränta. Det som höll på att sänka Sverige på 90-talet var ju när vi skulle rulla lån då och sen var räntan fruktansvärt hög. Det höll ju på att försätta Sverige i konkurs. Men det kan ju vara värt att kolla på vad som händer egentligen när staten tar upp lån. Och det ena är ju att om staten investerar, eller vad vi nu vill kalla det, de ska bygga vägar, de kallar det för investeringar, och så lånar de pengar för det här. Och så kallar de det en nettoinvestering. Det är ju tyvärr inte sant. För att förlåna pengar så måste de få resurser från någon annanstans. Alltså så har de bara tagit resurser som skulle användas till något annat och byggt en väg för. Om staten dessutom då tar upp lån utan att göra någon så kallad investering utan bara konsumerar dem, så är naturligtvis situationen ännu lite värre, för då har du tagit saker som annars hade investerats och istället för att göra någonting som kanske är en halvdålig investering så gör du inte en investering alls, utan du konsumeras genom att dela ut det till befolkningen som konsumerar på ett eller annat sätt. Den ovanliga situationen är ju när staten betalar tillbaka statsskuld. Det är väldigt ovanligt, men det som händer då är ju att statens intäkter i form av skatt är högre än dess utgifter och skillnaden är då det man betalar tillbaks i statsskuld. Och det här frigör ju på något sätt resurser jämfört med hur situationen var innan. Det är alltså nyttigt att staten betalar tillbaks statsskuld. Samtidigt kan man ju ifrågasätta att man beskattar befolkningen för att sänka statsskulden. Det finns ju många som menar att statsskuld borde inte någonsin betalas tillbaka utan borde skrivas av och så är det slut med det.
Mm, det är vad jag förespråkar.
Men, ja. Det generella som tenderar att hända är ju att när staten lånar pengar så gör den i bästa fall halvdassiga investeringar, i värsta fall inte investeringar alls. Det vill säga reella besparingar försvinner när staten lånar. Även om någon köper, om du köper en statsobligation, så visst, du kommer sannolikt få tillbaka pengarna så länge inte statskonkursen är nära. Men de resurser som staten har gjort av med för de pengar den fick av dig kommer sannolikt inte ha gått till någonting som ökar produktionen, utan då är vi tillbaka till det här med icke-effektiviserande investeringar. Du stoppar pengar på någonting som inte ökar effektiviteten, i värsta fall sänker den och konsumerar resurser. Då är det alltså inte en besparing som sådan, även om du köper en statsobligation. Samhällsekonomiskt så är det inte nödvändigt så att det blir en besparing.
Om jag säger så här. Vem är staterna i skuld till? Alla stater i världen är i skuld. Man kan ju inte stå i skuld till varandra. Vem är det som lånar ut?
Det är ju det som är det sorgliga i kråksången, att det är ju absolut oftast de absolut största utlånarna är ju pensionsfonder, både privata och statliga.
Okay.
Det vill säga att de pengar som vi tror att vi sparar undan för att i framtiden ska vi liksom kunna leva på dem när generation efter generation går i pension, investeras i stor utsträckning i statsskuld, och denna statsskuld ger ingen riktig reell avkastning, utan den är bara en... Det är en skuldsedel som framtida generationer ska betala, och det är ju här det blir så orättvist. Hade pengarna investerats i effektiviseringar så hade vi ju i princip betalat våra pensioner själva. Det hade byggts fabriker och annat som hade producerat mer, och sen när vi går i pension så kan vi leva på avkastningen. Men nu blir det ju inte så. Nu blir det ju istället så att det köps statsobligationer via räntefonder och via annat.
Det fina
och så är det framtida generationers skatter som ska betala det.
Ja, just det. Så att idén är alltså att man lånar av undersåtarna, och sen ska man då beskatta, sen sätter man sig i skuld, och sen ska man beskatta undersåtarna så att betala tillbaka till undersåtarna.
Ja.
Det är också en duktig rundgång, och därför vore det ju lika bra att man bara skrev av det här så man slapp alla mellanhänder.
Poängen är ju förskjutningen i tid och generationer vanligtvis. De pengar som betalas in är av nuvarande generation, sen ska nuvarande generation få tillbaka det i pension, och då är det nästa generation som betalar tillbaka det, för att de pengar som betalas in är redan konsumerade. Det här är ju framförallt amerikansk social security, att det är så uppenbart att det här som sker, det är byggt i princip som ett pyramidspel. I Sverige ser det ju lite mer, inte riktigt fullt lika tydligt, för det investeras ju inte bara i statsskuld av pensionsfonderna, det investeras ju i aktier och fastigheter och annat också, så det är ju inte bara statsskuld som köps. Men samtidigt så just statsskuld är ju icke-produktivt. Eller i bästa fall ytterst lågproduktivt. Det händer ju att staten, det ska ju påpekas, ibland gör staten investering som inte på ren slump blir okej. Det är inte en ren förlustaffär. Precis som marknaden, ibland händer att folk gör rent urusla investeringar som går åt pepparn. Det är ju inte så att alla statliga investeringar alltid ger noll avkastning och alla privata investeringar alltid ger 10 miljoner procent avkastning, utan det är ju den generella tendensen att staten vet inte vad den ska investera i, och marknaden vet så gott den kan vad den ska investera i. Den försöker så gott den kan med vinst- och förlustincitament.
Då ska man ju... Det är viktigt att komma ihåg att problemet är inte att staten sitter på skuld. Okej, det är ett problem därför att den kanske ligger och drar ränta. Men problemet är vägen dit. Vad hände när staten satte sig i skuld? Jo, den lånade upp en massa pengar och köpte saker som i många fall var icke önskvärda. Som till exempel snabbtåg. Den förstör resurser. Sen sitter den på skuld. Det är ett fullbordat faktum. Och den kan betalas av eller skrivas av. Det är ingen skillnad ekonomiskt. Det är kanske lite olika människor som drabbas, men det är samma undersåtar som drabbas. Så problemet är vad staten gör när den bygger upp statsskulden. Det är då den perverterar ekonomin som mest. Tränger ut privata aktörer och privata investeringar.
Ja, och en av anledningarna till att Sverige har efter 90-talskrisen faktiskt har flyttat på relativt sett bra, ska jag säga. Om du jämför med andra nationer har inte gått så dåligt för just senaste åren. Men det är ju också för att vi har haft en av de lägsta tillväxterna i statsskuld och under vissa år faktiskt sjunkande statsskuld i världen. Och det gör ju att majoriteten av alla, allt som produceras hanteras av privat sektor. Majoriteten av alla besparingar tas om hand av privat sektor. Staten beskattar visserligen privat sektor, och ja, den tar in ungefär lika mycket som går ut, men den lägger åtminstone inte beslag på mer resurser utöver vad de har beskattat, i och med att statsskulden inte växte. Men nu är det alltså slut på det här. Nu växer statsskulden igen, och det ska sägas att trendlinjen på några års sikt börjar bli ganska oroväckande i vilken takt det här går. Jag tror som sagt personligt att det här har en del att göra med just att mer och mer av utlåningen har gått till, om du jämför totala utlåningen i konsumtionssyften med den totala utlåningen i produktionssyften, alltså företags, förenklat då, jämför företagslån med privatlån, så har mängden privatlån i kvoten mellan dessa har lutat mer och mer åt konsumtionslån. Och jag tror att det här sannolikt redan har börjat skada svensk ekonomi ganska mycket, för det är svårt för företag att få lån och det är lätt för folk som ska konsumera att få lån. Och det kommer ju inte kunna fortsätta, utan alla såna här ekonomiska trender tar förr eller senare slut när det inte funkar längre. När produktionen inte täcker det den ska. Och då får vi vad som vanligtvis kallas en ekonomisk kris på grund av brist på besparingar. Alltså brist på den tidigare savingspoolen jag pratade om har krympt så mycket så att vi inte längre kan bära upp den konsumtion vi ägnar oss åt.
Och här har vi ju, vad skulle du säga, räntegapet mellan ett genomsnittligt företagslån och ett lån till att köpa ett nytt hus?
Det beror helt på vilken typ av företagslån du pratar om.
Jo, absolut.
Men jag vet inte, om man kollar på de här fina räntekartorna som tidningarna brukar ha, hur mycket du kan få låna för, så är väl folk nere vid då 1,5% eller någonting på sina bostadslån. Och storföretagen kan väl säkert låna till kanske ett par procent, de riktiga storföretagen. Men kommer du ner i mindre företag så förväntar jag mig att de får betala åtminstone 3-4-5 procentenheter högre. Särskilt högre riskgrejer får betala ännu mer, kan jag tänka.
Jag tror att det generellt sett är ännu högre än så. Men i alla fall, här ser man ju skillnaden då mot vad som kanske hade varit i en fri ekonomi. Så hade banker kanske inte varit lika villiga att låna ut till ännu ett bostadsbubbleprojekt. Och kanske mer villiga till företag.
Ja, det konstiga är att nominellt så lånar man ju till bostadssyfte mot en pant. Och det vill säga att du har en pant som kan beslagtas för att täcka lånet om inte personen kan betala tillbaka. Men det är ju inte riktigt sant med svensk lagstiftning. För dels är panten mindre värd, så måste du fortfarande betala mellanskillnaden. Och samtidigt så trissas ju värdena på de här panterna upp väldigt mycket, vilket är ganska konstigt. Hade man varit konservativ hade man kanske sagt att ja, vi vill ha värderingen för som gällde för 5 år sedan på din bostad. Den kan du få lägga som pant, men inte mer. Och då får du någon form av konservativ beräkning av vad panten faktiskt är värd. Men en annan ganska oroväckande trend är att folk ringer till banken och ringer till en bostadsvärderare och vill få bostaden omvärderad, för att vill kunna öka belåningen för att kunna ta ut mer konsumtionslån. Lite det här som i USA, de pratade om att använda bostaden som bankomat inför den amerikanska bostadskrisen. Lite av den typen av beteende tycker jag man hör talas om nu för tiden. Mm. Men som sagt, ekonomiska skeenden pågår ju bara tills krisen inträffar. Och då är det så här att det är också en sak som hände på 90-talet, att folk var ju tvungna att lära sig att spara pengar på riktigt egentligen. Det saknades ju pengar, men i och med att räntorna gick i taket så började ju folk, då började ju sparas pengar på många ställen i samhället. Och det var ju det som gjorde att Sverige kom tillbaks. Och det är alltid det som måste ske efter en allvarlig ekonomisk kris av den typen. Om besparingarna är för få så måste alla spara något enormt. Och då är det bara att bita ihop.
Exakt.
Det var besparingarna återigen. Ska vi ta en bokrek kanske?
Ja, det kan vi göra. Jag kanske kan få rekommendera en bok idag.
Är det en relaterad bok?
Nej, kanske inte direkt relaterad, men intressant. Man försöker beta av lite klassiker då och då. Och jag tänkte, härom veckan fick jag sug på att läsa Machiavelli.
Mm.
Försten. Ja, men det är faktiskt väldigt intressant liten bok, måste jag säga.
Han säger, ja, var ju politiskt observant. Det var
mycket skarpsynt man faktiskt. Och levde i en tid, jag vet inte om du är bekant med familjen Borgia. Påve Alexander den VI. Ja, han levde under hans tid då, Medici och hela de här grejerna. Så en väldigt spännande tid i historien, så han tittar mycket på de här herrarna. Och destillerar ut en hel del visdom i hur man tar sig, hur man gör sig till furste och hur man behåller den här makten.
Mm.
Och det är egentligen ganska, han säger inte att du ska vara liksom du ska behandla folk som skit. Han säger att om du vill ha makten så ska du göra så här. Och undersåtarna är ju liksom skatteboskapet. Det är de man slåss om egentligen. Va?
Mm.
Och det är ganska viktigt att behandla dem väl, menar han. För att det är där man har sin trygghet som furste. Du kan inte liksom härska ett folk genom att vara ett svin. Men däremot säger han sådana saker som att om du tar makten från en annan furste så är det viktigt att du utrotar hela hans familj. Till exempel.
Oh, sen medeltid alltså. Härliga tider.
Precis. Och han, det finns många bra tips här om du har första ambitioner då. Han säger till exempel att om du ska ta göra till första över ett folk som har varit fritt så finns det tre viktiga saker som du ska göra. Det finns tre bra grejer du kan göra för att liksom binda dem till dig, göra dem beroende av dig, liksom du kan härska dem. Det ena, och det här tycker jag var intressant, fick mig att tänka på EU, hur man lägger olika europeiska nationer under sig. Det första är att ruinera dem. Det är ett bra sätt att okay, behålla makten okay över de folk du ska härska över. Det andra är att flytta dit och bo där i egen hög person. Nu finns det ju ingen EU-byråkrat som flyttar till Sverige eller något annat EU-land, utan man flyttar snarare därifrån. Så där gör man helt fel. Och det tredje är att man ska tvinga ut skatt av dem genom att upprätta en oligarki. En lokal oligarki som kommer vara trogen dig.
Aha. Mm. Ja, jag förstår.
Så det här kan man ju fundera lite grann på.
Mm. Jo, absolut. Det är, du vill ju klassiskt typ av maktspel. Du gör en liten skara beroende av dig och då måste då förtrycka den stora skaran för dina syftens skull.
Exakt. Nej, men det finns mycket tänkvärt i den här faktiskt. Och det, man ser paralleller överallt.
Ja, mönstren går ju alltid igen när det gäller maktspel. Det råder ju inget tvivel om. Mycket utrikespolitik och annat följer väl samma mönster nu som för 500 år sedan.
Mm.
Ja, det var alltså Machiavellis fursten. Det var väl allt för oss. Avsnitt 81 av Radio Mises.
Ja.
Några sista ord, Klaus?
Inga sista ord, jag tänkte återkomma i nästa avsnitt.
Det är så, okej då.
Inga sista ord, ingen sista cigarett, ingen sista måltid.
Vi drar ner ridån helt enkelt. Tack och hej!
Hej!